när det här arbetet är tungt, då är det jättetungt. Men när det är roligt så kan jag verkligen inte se någonting som skulle kunna vara roligare.
Det som gör att man kan komma till den här nivån, det är ju att det är många saker man gör rätt.
För mig blir ju det här ett ypperligt tillfälle att få träffa andra som inte suckar när jag vill prata kor i 2 timmar, liksom.
Du lyssnar på Kopodden och i det här avsnittet ska vi till Västergötland, Grästorps kommun. Du får följa med till Flakeberg, Västergården och träffa Erika och Britt-Marie Johansson. Gården har en högavkastande mjölkbesättning med cirka 120 årskor i lösdrift som mjölkas i grop. Det är mest Holstein i stallet, även om några bruna hänger kvar. De har också kvar den gamla laggorn där de kan gruppera och mjölka upp bundet om det behövs. Man behåller också tjurkalvarna på gården tills de är avvanda innan de säljs vidare. Med arrenden har de ungefär 270 hektar åkermark och odlar själva vall och majs på cirka 100 hektar. Genom ett mellangårdsavtal så arrenderar de ut mark och köper sedan tillbaka spannmål och åkerböna. På gården finns det förutom Erika och Britt-Marie 3 anställda. Erika har jobbat på gården i ungefär 6 år och hennes mamma Britt-Marie har jobbat på gården sedan 2004. Men de senaste åren har varit tunga. Pappa Mats Åke, som egentligen drivit gården, blev sjuk och gick sedan bort under hösten 2020. Så förutom allt som kommer med en sån stor förlust så fick mor och dotter också ta över driften av gården.
Vi har väl båda sagt det, men vi prövar. För det här var ju pappas dröm från början. Eller han har ju alltid velat vara lantbrukare. Och vi, eller mamma och pappa, köpte gården 93. Började med mjölkkor.
Mm. Och då frågade han om det gick bra att vi skulle göra detta då, att vi skulle ha mjölkkor. Det kan vi göra, det bryr inte jag mig om, jag ska inte vara det. Men det fungerar inte riktigt så. Nej. Mjölkkor, det fick man ju inse. Man kom in lite undan för undan, det bara blev mer och mer.
Och jag var ju inte alls intresserad som barn eller som ung alls. Jag skulle absolut inte vara lantbrukare. De jobbade jämt. Och pappa kunde aldrig åka med på semester och vi åkte aldrig på långa utlandssemestrar som alla tyckte alla andra gjorde och sådär. Sen så kan jag ju tycka, inse nu som vuxen, att vi var väldigt privilegierade på andra sätt. Men jag skulle absolut inte bli lantbrukare. Men pappa och mamma höll ju på och så behövde de lite extra hjälp. Och då sa jag också ungefär som mamma att vi kan väl testa. Vi kan se om det funkar att jobba med familjen framförallt. Liksom. Hur funkar det? Sen så blev pappa sjuk. Våren 2018 fick han beskedet att han hade en hjärntumör. Och den hjärntumören var aggressiv och med en dålig prognos. Det är klart att det är en chock i alla sammanhang, men speciellt när man driver ett sån här typ av företag och så. Men han ville inte sälja, när han fick det beskedet så ville han inte sälja, för då tyckte han var att ge upp. Och vi höll väl med att det får ju vara hans.
Ja, och de som vi pratade med och som gav oss lite, det var ju det att man inte skulle göra några större förändringar utan... Han skulle få...
Det är så stor process att sälja ett sånt här företag. Och det kanske inte är någonting som man bör göra i ett läge där man fokuserar på en cancerbehandling och sådär. Pappa gick bort hösten 2020. Under den här perioden så företaget flöt ju på. När pappa blev sämre så tog jag över mer och mer utav driften.
Samtidigt som du insåg att du var tvungen att ha en formell utbildning om du skulle kunna fortsätta.
Så jag läste ju på Olympiaskolan Uddetorp. De har en som en vuxen utbildning som man kunde läsa på halvfart samtidigt som jag jobbade hemma. Det var kanske inte det allra mest passande. Det var kanske inte så strategiskt. Men så var det. För att det var väl någonstans under den här perioden när pappa blev sjuk, så var det nästan så att jag hade ju jobbat här i flera år. Jag tyckte ju det här var roligt. Sen var det ju inte så här, alltså när man hade tänkt sig framtiden, så var det ju en sån här, ja, men när mamma och pappa blir pensionärer, då kanske jag kan liksom börja gå in mer, vi kan göra en snygg överlämning och allt det här. Så blev ju inte det för oss, utan i och med pappas sjukdom så fanns det heller inte så möjlighet till så mycket överlämning av olika anledningar och sådär, utan det blev att försöka.
Man vet ju inte så mycket om olika cancer, men just, vi har ju förstått det att just hjärntumör gör ju delvis att man har svårt att
planera
för man tänker att man hör andra att de ger jättemycket råd och, men han orkar inte det.
Det är klart att det finns en del av mig som hade önskat att vi kunde ha en väldigt strukturerad överlämning och jag skulle ha haft mycket mer tid och ta mer ansvar i företaget med liksom med en guidande hand liksom. Nu fick inte jag det, utan nu gör vi så här. Och jag tror att det får funka för oss. För jag fick ju tänka efter liksom, vill jag det här? Ja, jag vill inte att vi säljer. Det var ju den första känslan. Jag vill inte att vi säljer. Jag vill inte att liksom. Och sen var ju det så här, ja men vad innebär det att du får göra det? För mamma vill ju inte driva företaget vidare. Utan då ska jag hålla på, så får jag göra det själv. Och då var det den insikten. Och sen kom det kanske sakta men säkert den insikten att alltså jag kanske kan göra det här. Jag vill ge det ett riktigt försök. Och jag tror verkligen att jag kommer ångra mig om jag inte försöker.
Samtidigt har du ju haft dubbelt jobbigt, för du har ju haft många omkring dig som har försökt övertala dig till att inte försöka.
Av omtanke så är det väl många anhöriga, inklusive inom familjen, som hade önskat att jag inte ville det här. För så är det ju. Alltså, när det här arbetet är tungt, då är det jättetungt. Men när det är roligt så kan jag verkligen inte se någonting som skulle kunna vara roligare. Och för mig är det värt det. Och jag kan förstå att det inte är värt det för andra. Jag har varit envis.
Ja, det var bara att du har varit envis, för till slut gav vi upp.
Ja, jag gav dem upp och slutade säga att men vi kan alltid sälja, Erika. Så när jag har dåliga dagar och tycker att nu skiter vi i det här. Nu det bara regnar och det går inte att köra ensilage. Och jag är trött och sur. Och då är det väldigt skönt att inte någon säger men vi kan sälja. Utan det är bättre att någon säger det blir bättre imorgon. Det torkar. Vi kan vända ensilaget.
Ja, ja.
Jag tycker verkligen att det är genuint väldigt roligt. Jag tycker att det är viktigt. Det finns en del i mig som tycker att ja, men det är viktigt att vi producerar mat i Sverige. Vi producerar säker och klimatsmart mat. Varför liksom, det måste finnas möjlighet för oss att göra det. Och tycker jag att det är roligt och viktigt, då kan väl jag få vara en av dem som vill göra det. Men sen så har jag ju också sagt att alla vi lantbrukare, vi är nog lite dumma i huvudet. För varför skulle man sätta sig med jättehöga lån i en situation där man är jätteberoende av väder och annat som man har ingen påverkan över. Och jobba hur mycket som helst och ändå tycka att det är roligt. Något litet fel är det nog i oss ändå. Men det är väl tur att det finns några av oss som har det felet, kanske.
Produktionen har och rullar fortfarande på bra, och de har också fått sin tårta för 13 000 kilo ECM. När jag är på besök på gården har jag också med mig produktionsrådgivare Torbjörn Lundborg, som jobbat med gården under många år.
Det som gör att man kan komma till den här nivån, det är ju att det är många saker man gör rätt. Man har verkligen koll på individerna och man tar hand om dem om de avviker snabbt. Är det någon som blir halt eller någon som kommer efter, så är ni ju på det väldigt fort. För det fungerar ju inte i en lösdrift om det går för lång tid. Då går de ju ner sig väldigt fort. Nu har ni också möjlighet att flytta de här djuren för sig undan, och det gör ni ju när de djuren utan någon anledning hamnar efter, så att man har lite extra tillsyn på dem då. Men det är ju det här, tillgång på foder och rätt sammansättning, men framförallt sintiden och uppstarten. Alltså får man inte den att funka, då får man inte upp produktionen i besättningen. Det är jättesvårt. Så man måste lägga mycket fokus på det. Och det är ju, då gäller det ju att man har förutsättningar att kunna gruppera sinkorna eller mata dem på olika sätt. För annars är det svårt. Det är väldigt många som har svårt att göra det liksom praktiskt. Och därför är det också svårt att nå hela vägen, kan man säga. Så att det är väl en sån sak också.
Ja, men sen så tycker jag ju att förbättring och sånt är det som driver mig. Det jag tycker är roligt. Jag kanske inte riktigt på samma sätt tycker att stora maskiner och traktorer och sånt är roligt. Så att då kan jag ju släppa den biten till någon annan och fokusera på det jag tycker är kul. Jag har väl kanske tittat på vad jag tycker att vi har haft lite bekymmer med. Och så, vad kan vi göra åt det? Och för oss så har det varit tiden kring kalvning var ju kanske inte ett jättestort bekymmer, men det fanns förbättringspotential. Och då blev det rätt mycket att vi fokuserade på sinkofoderstat och uppstartsutfodring och även liksom precis efter kalvning, utfodring precis efter kalvning. Där blev det ju ett lyft, och det började ju med att vi hade liksom lite små bekymmer kvar, blinda efterbörder, problem med energiförsörjningen, och det fick oväntad positiv effekt nästan, för att säga. Eller det fick med sig fler positiva effekter än bara att vi blev av med de bekymren. Det ledde även in till, jag tror att det bidrog även till en högre mjölkproduktion och en bättre fertilitet.
Efter att gården lejt bort spannmålsodlingen så finns det också mer tid att lägga på korna. Något gården har jobbat med har varit att sänka inkalvningsåldern och förbättra fruktsamheten. Och det har också gett fina resultat. De blev också repromästare i kretsen Västgöta Väst 2021 med ett RE-värde på 0,49.
Det är ju också hur stort urval man har. Vi behövde ju ha alla dräktiga, och då kämpar man med dem lite för länge. Så det blev, de blev gamla av den anledningen. Nu sorterar vi ju nog hårdare istället. Om de inte blir dräktiga så ger vi upp då, så får de åka till slakt istället. Men det har ju gått bra med fertiliteten, och vi har ju även haft, vi tänkte det kanske skulle bli mer bekymmer när vi hade lite mer anställda. När vi inte kunde rekrytera en heltidsanställd, så har vi fått lösa det med olika tillfälliga lösningar. Skoltjejer som har hjälpt oss att jobba på helger, och det har gjort att vi blev lite fundersamma om vi ska klara det här med brunstpassning och så, som vi ändå känt att det har gått bra förut. Men vi köpte in aktivitetsmätare. Så det gjorde ju att det blev mycket tryggare, lättare så. Och det har vi även på både på kvigorna och korna.
Vad tror ni har varit det viktigaste liksom för att få ett så bra liksom, RE-värde och ha en så bra fruktsamhet?
Vi har kunnat sortera lite också, va?
Vi har en plan, tror jag, på ett annat sätt. Att så här, jag vill ha de här, jag vill kunna sanera de här korna och de här kvigorna den här månaden. De här kvigorna är tillräckligt gamla. De här korna är rätt i laktation. Och att jag då, vi har tittat efter liksom, brunstar dem faktiskt. För att om de inte har brunstat innan, då kan jag inte förvänta mig att kunna seminera dem den här månaden. Och redan innan bestämt att de här korna ska inte semineras. De här sätter vi på utslagslistan. Så att man inte liksom börjar försöka med att och sen känner, nej, det här var inte bra. Sen så tror jag också att utfodringen gör väldigt mycket för att den här energiförsörjningen efter kalvning, det gör att de håller sig friskare och mer i form och därför liksom brunstar ordentligt och får liksom bra brunster som är lätt att seminera på. Liksom. Och så aktivitetsmätaren som liksom ger det här lilla extra tryggheten. Så, det tror jag.
Och att du lägger mycket vikt även vid sinko-mixen och blandningen där, så att sinkorna verkligen har rätt. Det har vi också haft mycket hjälp av Torbjörn att titta på, så att de har rätt energiförsörjning även där.
Men sen kostar det ju också. Alltså vi lägger ju ner pengar på det.
Absolut.
Vi har ju provat
olika tillskott,
ja. Och då har vi ju valt det dyraste för att pröva. Vi har haft andra. Men då har de inte ätit det. Problemet är ju oftast det när de inte är tillräckligt smakligt så äter de det inte. Mm. Och då har vi ju valt ett dyrare alternativ och då är det mer smakligt och då har det fungerat bättre.
Mm. Och det som är kul här är ju det att det blir ju verkstad av det. Det är inte liksom bara att vi levererar och säger så här kan man göra och så här gör vi. Men du testar ju och gör det också då.
Det kan ta flera år dock, ibland. Vissa saker
som vatten i mixen. Ja. Men nu kommer det in vatten i mixen, ja, här också.
Det är bara Torbjörn har velat ha vatten i mixen i, ja, jag vet inte om det räcker med 10 år, men nästan så länge som du har varit foderrådgivare här, ja, och du vill ha det. Men det har suttit långt inne. Men nu var det så här, att det här kanske faktiskt kan lösa flera av våra liksom, små problem och sådär. Så vi sa, nu får vi faktiskt prova. Så nu testar vi.
Så nu,
nu håller vi tummarna för att det är så bra då.
Ja, nu får det verkligen synas här. Men jag är jättelycklig idag kan jag säga.
Något som Erika tycker har hjälpt henne är att vara med i en så kallad ERFA-grupp. En grupp för erfarenhetsutbyte helt enkelt. En ERFA-grupp består av ett gäng lantbrukare som delar med sig av sina erfarenheter, och olika ERFA-grupper kan ha olika fokusområden, säger produktionsrådgivare Torbjörn.
Den här ERFA-gruppen har haft ett fokus då, och det är att öka produktiviteten. Vi kallar den ett ton till, och det syftar ju på att man egentligen ska höja produktiviteten 1000 kilo mjölk var det från början. Liksom.
Socialt nätverk är ju fantastiskt viktigt. För så fort det uppkom problem så var det, vem ringer vi om det här?
Precis. Och just att det är ju saker när det krånglar. Men att utveckla företaget och så. På det viset så har ju ERFA, alltså det är ju så sporrande. För att det är ju det är andra duktiga människor som vill att dela med sig av sin kunskap. Och vi sporrar nog varandra en del. Det blir inte en tävling skulle jag inte säga att det är, för det är väldigt god stämning. Men
lite tävlingsinstinkt
har vi nog. Men just det här att vi delar på kunskapen. Vi har möjlighet att åka lite studiebesök och ha lite olika ämnen som vi själva väljer. Och så delar vi ju liksom på kostnader och så. Och då har man ju möjlighet att utnyttja den tiden ännu mer effektivt. Och just att tycker att det är jättebra att vi har försökt åka runt lite till varandras gårdar. För det gör ju att det finns alltid någon som kan säga, ja men så här skulle du nog kunna göra hos dig. För då har de sett hur det ser ut här till exempel. Och det är ju jättemycket värt. Man gör på olika sätt och det finns så mycket kunskap och mycket erfarenhet. Och att alla är så villiga att dela med sig och så öppna med hur de gör och vad som funkar och inte funkar för dem och sådär.
Min roll i det är ju egentligen bara för att understödja eller berätta vad vet vi om det och varför tror vi att det här är en god idé och sådär. Och sen är ju tanken är ju mycket, mycket att ni ska hitta de områdena allra helst själva då. Vad är det vi vill kika vidare på? Vad är det vi vill jobba med? Jag tror det är ett jättebra sätt, och speciellt för när det är nya företeelser. Till exempel man gör nya system, eller som i ditt fall, man är ganska ny in i branschen då, så kan man liksom tanka över mycket kunskap på kort tid. Liksom. Här har vi jobbat väldigt brett.
Fördelen med ett sånt tema som ökad produktion gör ju att vi kan ju egentligen knyta precis vad som helst till det.
Ja.
För att vi kan ju prata ekonomi och ändå säga att, för det är klart att har vi en bättre ekonomi så är det klart att vi kan göra andra insatser som leder till mer produktion. Det finns ju, vi är ju inte begränsade någonstans egentligen. Eftersom jag inte har jag har ju en lantbruksbakgrund eftersom jag är född här och uppvuxen på ett lantbruk, men jag hade ju inget lantbruksintresse som ung och som tonåring, så jag gick ju inte på lantbruksskola, så jag har inte en massa vänner med lantbruksbakgrund, vilket många kanske har, så man har den inputen. För mig blir ju det här ett ypperligt tillfälle att få träffa andra som inte suckar när jag vill prata kor i 2 timmar liksom. Alla tillfällen där jag har fått input av andra stärker ju mig att jag nog ändå klarar av det här,
Alltså, och de är positiva. Alltså, det, de är jättestöttande och kommer med både konstruktiv och ärlig kritik. Men också jättemycket pepp och sånt som de har lärt sig under sina aktiva år. Att så här, tänk på det här. Gör inte det här misstaget som vi gjorde. Eller det här gjorde det var väldigt bra. Och det behöver ju inte vara rena produktionsgrejer, utan det kan vara att se till att du får möjlighet att vara ledig ibland, att göra andra saker än att bara jobba. Och det är klart att det säger ju alla, det är inget konstigt, men det betyder något extra när det kommer från någon som man har respekt för och som man tycker är duktig på det de håller på med.
Och då Torbjörn, om man lyssnar på det här och tänker att ja, men det här med Elfa-grupp, det vore verkligen en toppen idé för mig och liksom de i närheten av mig, men man vet inte hur man ska hitta sin Elfa-grupp. Hur gör man då?
Jag tycker man kan vända sig till ja, till exempel någon rådgivare då som man vanligtvis har då. Kan man ju börja i det läget, annars så vänder man sig till Växa och säger att jag har en önskan om att få komma med ett nätverk eller starta upp en erfargrupp. Skulle ni kunna hjälpa oss att få igång det då? Så då försöker vi ju att koppla upp lite gårdar som vi tror har liknande intresse eller lika, för det, jag tycker oftast att det är ganska bra. Så har vi försökt göra med våra erfarträffar då, att försöka ha lantbrukare som har någorlunda lika intressen liksom, eller inriktning då, för då blir det lättare för dem att utbyta erfarenheter. Är det för stora skillnader ibland då, så kan det vara svårt liksom, om man har väldigt olika fokus liksom så. Just det, att plocka ihop gårdar. Ibland är det, kan jag tycka att det är en fördel att de inte kanske är grannar. För då vågar de på något sätt vara lite mer öppna också. Man kan gå lite djupare in i företagen. För då blottar man sig kanske inte på samma sätt för de som är närmast så heller. Då. Och då är det enklare att vara öppna, tror jag.
För alla företag så är det ju viktigt att mäta, analysera och följa upp. På produktionssidan följer det nyckeltal bland annat i besättningsstjärnan, och det är något som Erika känner sig trygg med. Men ekonomin, den är svårare, och särskilt nu.
Den ekonomiska biten är ju mycket svårare att få grepp om, och speciellt nu när situationen är så unik. När man helt plötsligt har så mycket att ta hänsyn till, och så känner man, ja, men hur ska jag ta ställning till det? Ska jag köpa gödning nu? Ska jag vänta? Hur mycket vågar man köpa? Så pratar man med andra, och ingen kan ju någonsin ge en ett... Alltså, man kan ju aldrig få rätt svar av någon annan, utan det är bara att köra på sin egen magkänsla och hoppas att man beslutar sig för inte få för mycket negativa konsekvenser om det inte blir bra, och hoppas att man kan få positiva konsekvenser. Det var jag sa till Torbjörn för inte så länge sedan, att ni rådgivare, ni säger att det aldrig varit så stor möjlighet att tjäna pengar som nu, om man gör rätt, tar rätt beslut, men tar man fel beslut så kommer det kosta väldigt mycket pengar. Men det är väldigt lätt att säga så, men vad är rätt beslut då? Torbjörn ger jättemycket hjälp och stöd, men han står inte här varje dag och talar om för mig precis hur jag ska göra.
Hur har ni gjort för att hantera situationen? Har ni ändrat strategi? Har ni liksom bytt, kanske köpt en nytt foder? Eller har ni försökt att liksom hålla fast i strategin som ni har förut och bara köra på?
Vi förlitar oss väl på Torbjörn. Han säger att fortfarande är det värt att lägga insatser. Ja. Ja. Och sen är det ju svårt. Alltså, har man väl backat då, så det är ju svårare att komma igen. Så är det så att det går och det klarar sig, så känner man väl ändå att det är lättast att köra på ungefär som förut och hoppas att det går bra.
Vi försöker ju ta 4 grässkördar i år. Vi har tagit 3 grässkördar förut. Vi har provat 4 grässkördar förut med, och varit nöjda med det. Sen kom 2018 och ingenting blev riktigt som man hade tänkt sig. Och sen när pappa blev sjuk så var det heller inte läge att ändra för mycket i liksom nuvarande strategi. Men nu i år kände vi att nu får vi försöka. Nu blev det en väldigt våt och kall vår, eller kall och våt slutet på maj, så det blev lite speciellt. Men vi fortfarande är målet att försöka med 4 skördar för att få ett liksom bättre grovfoder, och då kan jag spara lite kraftfoderskostnader då. Men det, jag vet inte, jag har tagit fasta lite på det här pappa också sa, att man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke. Så nu försöka ta så liksom välinformerade beslut som möjligt. Inte göra för överdristade saker. Men att ändå förlita sig på att vi kan hålla oss flytande över det här och att det tar slut. Liksom. Att det blir lite lättare och lite bättre.
Man kan inte egentligen säga generellt att alla ska göra på ett visst sätt. Utan det, förutsättningarna är väldigt olika på olika gårdar. Här är, vet vi ju då till exempel att med de insatserna vi stoppar in här får vi ju utväxling. Vi har sett att det har varit ett framgångsrikt vis att jobba på det sättet här då. Även när man räknar så att säga i stora drag då, så verkar det vara svårt att spara lite som du sa där. Det är svårt att bromsa sig ur den här situationen och tjäna mer pengar. Vi har generellt när vi räknar på det inte kunnat se att det är en framgångsfaktor liksom, att göra det då. Det ligger ju så mycket fasta kostnader på många gårdar egentligen som kräver att man har det blir en hög omsättning eller hög produktivitet faktiskt på gårdarna då, och att det är en framgångsfaktor då. Hade vi haft låga kostnader och inte så mycket fasta kostnader, och kanske här man hade kunnat slå om och göra på ett helt annat sätt.
Sen är det ju som sagt att vi vet ju inte än, det är ju bara något år nu som vi har gjort på det här sättet att vi köper in mera tjänster. Förut så körde ju Mats Åker väldigt mycket själv, och vi hade ju spannmålen själva och använder den. Nu lägger vi om då.
Jag har ju sagt i ett par års tid nu att jag kommer ångra mig om jag inte försöker, och då får jag försöka under de förutsättningarna jag har, och så får vi se. Sen är det kanske lite tufft att det sammanföll med en liksom global kris. Det är klart att det kanske kan ha varit lite lättvindigare på många sätt, men ja, det kanske är lika bra att köra hårt och så se om man klarar av det. Då kanske man klarar av det, förhoppningsvis blir det lättare sen också.
Förutom en pandemi och sen ytterligare en global kris, så har ju situationen på gården varit allt annat än lätt sen Mats Åke blev sjuk. Erika fick ta över mycket snabbare än vad någon hade tänkt, och det blev ingen ordentlig generationsväxling. Och att då ha rådgivare och andra att diskutera med har varit viktigt.
För mig är det jätteviktigt att ha ett diskussionsplank. Liksom. Att bolla med någon annan som kan se, som känner vår produktion och känner oss. Men kan ha helt nya liksom, ögon på vad vi gör och sådär. Det har varit ett superstöd, och det har vi ju sagt alltid att Torbjörn har bidragit väldigt mycket till våran goda produktion här, för att både att du är duktig på vad du håller på med, men också att man liksom känner att vi har den här idén, är den bra? Ja, den är bra, men gör kanske så här. Det är jättemycket värt, verkligen. Och det är inte bara med produktion och foderrådgivning, utan även kring avel, och våra veterinärer är också ett fantastiskt bollplank. Så det tror jag är, och även på växtodlingssidan har vi också haft tillgång till väldigt bra rådgivare, och det är ju, jag tror att det är jätteviktigt, för man kan inte vara expert på allting själv. Det går inte.
Och att det fanns redan inne
för mig, ja.
Ja. Det har vi alltid velat ha, för det har varit stort och mycket att hinna med. Och då har man så också behövt och bollplank också. Så det fanns folk som kände till hur det var på gården, vilket var ett fantastiskt stöd. Och vi hade folk att ringa när det var något som krånglade, som var lite insatta och visste lite. Och
precis, inte bara alltså formella rådgivare, utan att det finns så mycket folk runt omkring som på olika sätt har varit del av den här gården mer eller mindre under väldigt lång tid. Så tillsammans har vi liksom lurat ut några saker som har krånglat och sådär, och det har ju varit superviktigt. Och jag har under första året ringde jag nog väldigt många sådana samtal. Hur gör jag nu? Och det är klart att det, alltså alla har varit ställt upp jättemycket och bidragit med sin bit och sin kunskap, och det är superviktigt.
Det var ju väldigt smidigt att kunna säga pappa, det läcker här.
får han ordna det.
Ja, min specialitet det var ju alltid att jag hör att det är något som är fel. Ta hand om det.
Det låter inte som det ska.
Nej, det låter fel.
Och nu är jag precis så bara, ha nej. Nej, då får jag ordna det då, hur gör jag det? Kan ju massa saker nu som vi inte kunde för 2 år sedan. Mm. Mer lär vi lära oss. Ja.
Numera finns det 3 anställda på gården, men när jag besökte dem i början på juni så hade de precis blivit klara med en ny rekrytering. Och Sven och Karin som har jobbat länge på gården har såklart också varit väldigt viktiga.
Både Karin och Sven som jobbar här, de har jobbat här i många, många år och vi har haft en jättetur att vi har dem. Alltså, och i och med att vi har haft en turbulent och jobbig tid bakom oss så har ju de har ju fått vara med om det och det är väl det som är lite speciellt att ha alltså med gårdar och man jobbar med familjen men även när man jobbar på mjölkgårdar så jobbar man ju i en familj liksom situation där det händer saker och det är och ja men det är så den tuffa tiden som vi har haft, vi hade ju aldrig orkat och klarat det om det inte hade varit för Sven och Karin. De har ju fått ställa upp jättemycket. Så det är vi ju jättetacksamma för. Och sen så är det klart att vi har haft lite svårt att rekrytera nu det sista så tror vi att vi har löst det nu på ett väldigt bra sätt. Det är ju viktigt också, verkligen. Bra folk.
Även om Erika tagit över driften med stor hjälp och stöttning av mamma Britt-Marie så har det inte skett ett generationsskifte när det kommer till ägandet. Det är ju såklart en väldigt stor fråga som det alltid är med generationsskiften. Men om Erika vill ta över så blir det så småningom.
Det är ju mer en praktisk fråga att se vad som är mest lämpligt och vad som är mest ekonomiskt. Att man får fundera på det.
Vi ska hitta vårat sätt att generationsskifta och att jag i den processen kanske först måste hitta mitt sätt att driva företaget på. I början så är det klart att vi fortsatte mycket på samma sätt som det har gjorts under de åren som företaget har funnits tidigare. Men att det av olika anledningar inte är praktiskt för mig och inte hållbart för mig. Utan jag får anpassa det efter mina omständigheter. Och det är väl det som är planen framåt. Att vi ska hitta den balansen i att jag får hålla på med det som jag tycker är så himla roligt. På ett sätt som är ekonomiskt hållbart och socialt hållbart för oss båda två.
Ja, och så har vi ju förstått det att ett snabbt generationsskifte är ju svårare, blir ju svårare för dig att klara. Mm. Så det är ju därför som jag har väl tänkt om att om jag lugnar mig lite så kanske det blir... Det behöver ju ändå göras för investeringar och ska man ta över så med en gång börja investera jättemycket så kan det vara svårt. Så det är ju en praktisk fråga.
Mm. Så målet framåt är väl, vi har ju tittat lite på om vi vill sätta in robot och andra liksom investeringar som finns. Så det är väl det som är vägen framåt. Och fortsätta försöka behålla de sakerna vi tycker vi är bra på och så... Hitta lite alternativa vägar för det som vi vill fortsätta förbättra.
Och det är ju ett sätt för mig att tänka om. Alltså vi har drivit gården på ett sätt och Erika kommer att driva det på ett helt annat sätt. Så det tar ju ett tag innan man förstår att det överhuvudtaget kan vara möjligt. Så det är väl det. Nu börjar jag väl landa mer och tänka att det är väl lite spännande att se hur det ska gå.
Men jag hoppas verkligen att vi kommer fortsätta driva mjölkproduktion här. Och att det kommer vara jag som gör det.
Det säger Erika Johansson, du hörde ju också Britt-Marie Johansson, också produktionsrådgivare Torbjörn Lundborg härifrån Flakeberg, Västergården. Och det här var faktiskt det sista avsnittet för den här säsongen av Kopodden. Men oroa dig inte, alla tidigare avsnitt finns ju att lyssna på vxa.se/kopodden eller där poddar finns.